En podcast från Aftonbladet.
Jag var hemma med mina syskon och vi skulle iväg och fira midsommar.
Det är midsommarafton 2021. Stina, som är 20 år gammal vid den här tiden, jobbar som ungdomsledare inom Svenska kyrkan. Hon heter egentligen något annat och vi har bytt ut hennes röst.
Ja, jag jobbar ju som barn- och ungdomsledare i en församling då, och det innebär att jag är huvudansvarig för församlingens barnverksamhet. Det kan vara att man är med i barnkör, leder den, man skapar lite häng för ungdomar på området. Vi spelar spel, umgås, pratar ibland om lite djupare saker, trosfrågor eller om existentiella frågor.
Men nu är det som sagt midsommarafton och Stina håller på att göra sig i ordning för att fira med sina syskon som sitter hemma i hennes soffa och väntar. I sin brevlåda har Stina fått 2 stycken brev. Att få handskrivna brev tillhör inte vanligheterna för henne och hon blir nyfiken.
Då trodde jag att det var någon som hade skickat brev till mig, som typ en kompis. Så jag blev väldigt glad och då skulle jag då sätta mig och öppna de här breven.
Förväntansfull öppnar Stina första brevet från en förmodad kompis. Hon vecklar upp pappret, ett A4, men ganska snart inser hon att det här är en helt annan typ av brev än vad hon först trott.
Och det började ganska normalt. Hej ungdomsledare Stina, stod det. Men sen jag insåg väldigt fort att det här inte var en kompis som skrev till mig.
Stina drar sig till minnes den information hon fick när hon gick sin ungdomsledarutbildning sommaren innan. Då fick hon och de andra eleverna veta att under flera års tid skickats grova sexbrev till unga ungdomsledare inom kyrkan. Men att ingen visste vem avsändaren var. Det hade varit ett problem sedan många år tillbaka. Men Stina tänker inte så mycket mer på det just då under utbildningen. Men när hon står med kuverten i handen inser hon vilken typ av brev det här är och att brevskrivaren nu siktat in sig på henne.
Och det här var ett av de här porrbreven. Och så sneglade jag lite på det andra brevet, öppnade lite försiktigt i kanten och då såg jag att i kuvertet var det porrutklipp från en porrtidning, så jag valde att inte öppna det mer. Och det var så det började för mig.
Det här avsnittet ska handla om hur kvinnliga ledare i kyrkliga samfund runt om i landet och i flera decennier fått obehagliga porrbrev. Med grövsta tänkbara ord om sexuella fantasier. Den anonyme brevskrivaren som ibland kallade sig pastorn eller evangelisten skulle jäcka polisen i nästan 30 år innan han kunde ringas in. Det här är Porrpastorn, ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson.
Det var i början av 2017 som det tipset kom.
Det här är Johannes Otterstig, reporter på den kristna tidningen Dagen. Han berättar hur de fick in ett tips som ledde till en serie artiklar om något som då var helt okänt för en bredare allmänhet. En ung kvinna verksam i en frikyrkoförsamling hade fått ett obehagligt brev. När hon gått ut och berättat hörde flera andra av sig om liknande brev. Johannes Otterstig fortsätter.
Nu kommer inte jag ihåg exakt rubriken, men okänd gärningsman skickar brev med sexuellt innehåll till kvinnor i kyrkor. Något i den stilen. Och det var ju också en tydlig grej att nästan alla de här kvinnorna har på ett eller annat sätt varit anställd som ungdomsledare eller ungdomspastor. Så det är en yngre grupp kvinnor det här handlar om företrädesvis.
och de var verksamma runt om i landet.
De jag känner till har varit från, kan man säga, Mellansverige i norr ner till Skåne i söder och sen hela vägen från öst till västkusten.
Innehållet i de handskrivna breven var minst sagt uppseendeväckande.
Det har ju varit väldigt grova, explicita beskrivningar av hur den här mannen vill göra, hur han vill ha sex med de här kvinnorna helt enkelt. Och det har varit väldigt grovt språk. Han har beskrivit det liksom bildmässigt på ett väldigt tydligt sätt. Och så att det var dels språket som har varit genomgående, men sen har också varit så här utklippta bokstäver och ord från porrtidningar som har varit inklippta i det här, och även bilder från sån här liknande magasin som har lagts in, och han har ritat pilar och skrivit kommentarer och sånt på bilderna. Det pratas om penetreringar och det pratas om positioner och det pratas om hur länge den här mannen har tänkt ha sex med kvinnorna. Det pratas om timmar och det pratas om orgasmer i det oändliga och det pratas om, ja, det är så mycket galenskaper.
Handstilen har varit speciell. Brevskrivaren använder praktiskt taget bara stora bokstäver.
Det är ganska runda bokstäver. Den är inte svår att läsa stilen, men det är som inte någon vacker handstil, utan snarare kanske lite mycket versaler och sådana saker. Ja, men barnstil skulle jag nog säga att den är.
Men även om handstilen är densamma i breven, så har de varit undertecknade lite olika.
Det har nog gått lite i perioder. Jag vet att det har förekommit underskrifter som där det stått pastorn eller evangelisten. Men på senare år så verkar det snarare ha varit... breven verkar ha kopplat till invandrare. Det har varit väldigt mycket undertecknat med negern, araben, invandraren, arabkillen och så vidare och så vidare. Och det har också i de här breven stått mycket om att jag har det skrivs liksom, beskrivs på något sätt som att jag har en invandrarbakgrund och jag har en extrem sexuell kapacitet i sängen.
Vi kommer här höra en bit ur ett av de många breven som vi får uppläst med hjälp av AI. Och vi vill varna för explicita beskrivningar och grovt språk.
Jag är en kåt invandrarkille, 33 år, ifrån Afghanistan, som vill träffa dig på en lämplig helg när du är mensfri. På rummet ska du klä av dig helt naken. Jag spanar in din bredhöftade rumpa. Du har en stor, bred röv. Jag har träffat massvis av unga, troende, frireligiösa tjejer, 17-30 år, som jag har haft samlag, knullat, tagit oskulden på. Jag har en jättelång kuk, 29 cm lång och grov. En bamsekuk. Jag tar Viagra. Jag har ståkuk 7-8 timmar nonstop.
Trots alla olika underskrifter så har mycket ändå pekat på att det rör sig om en och samma person.
Om man ser de här breven, om man lägger dem bredvid varandra, så är det väldigt tydligt att det är samma språk, det är samma typ av handstil, samma typ av beskrivningar, man kallar det fantasier. Breven har kommit lite i skov. Först har det kommit ganska många brev under en kortare period, sen har det varit tyst och sen har det kommit fler brev. Och utifrån polisens perspektiv så har det här också talat för att det är samma gärningsman, hans modus då.
Misstanken att det är en och samma person som skriver har också styrkts på olika sätt.
Jag skulle säga framförallt språket. Sen är det klart att med tiden så har ju utredaren också fått fram DNA och sådana saker, vilket ju också har kunnat göra att man har kunnat koppla breven, att det är samma person som de facto har skickat eller skrivit de här breven.
När tidningen Dagen började rapportera om de mystiska porrbreven ledde det till att flera kvinnor hörde av sig.
Redan då, 2017, så hörde vi om kvinnor som hade fått brev så tidigt som 1987.
Brevskrivaren tycktes alltså då ha varit aktiv i runt 30 års tid. En del kvinnor hade polisanmält, men en stor del valde att inte göra något alls.
Majoriteten av kvinnorna har aldrig polisanmält brev som de fick, om vi nu går tillbaka till 80- och 90-talet. Det verkar som att det är en annan kultur. Man anmälde inte på samma sätt den här typen av brev som kanske känns ganska självklart att anmäla idag. Eller många av kvinnorna har också uttryckt när jag pratade med dem att de skämdes över att ha fått de här breven, att de inte ville att någon skulle få reda på det. Så många slängde breven i soptunnan, och därmed så fick ingen utomstående reda på att de ens hade fått brev. Alltså inte familj eller för en del församling där de jobbade.
De som ändå anmälde tyckte att gensvaret blev svagt.
Vissa vände sig till polisen. Jag har hört kvinnor som har berättat att de överlämnade brev till polisen. Men det verkar också som att det har varit väldigt svårt för polisen att, eller det har varit väldigt svårt för polisen att komma vidare. Och jag har hört flera kvinnor som har uttryckt att de kände inte att polisen tog dem på allvar. Det genomfördes aldrig några riktiga utredningsåtgärder, utan det lades i en låda. Så att polisen har säkert jobbat på det här, men det var nog inte något högprioriterat brott att försöka lösa.
Johannes Otterstig på tidningen Dagen berättar att kvinnorna reagerat mycket olika på att få breven. En del har fått något enstaka, några har fått flera stycken.
Många kvinnor uttrycker också att det har varit väldigt läskigt att i de här breven få läsa detaljer från den här avsändaren, då, anonym avsändaren, där han beskriver, dels berättar såklart vad de heter, han berättar var de bor och sådana saker som gör att de har förstått att han har haft koll på dem. De har inte vetat hur bra koll på dem han har haft. De har inte vetat om han finns på orten, om han bor där. Det är flera som uttrycker också en rädsla för att ska jag springa på honom? Ska han knacka på hemma hos mig? Ska jag öppna dörren och han står där inte? Och den osäkerheten har varit väldigt, väldigt stressande.
Stina, som fick två porrbrev den där midsommaraftonen 2021, minns hur hon reagerade när hon läste innehållet.
Alltså när jag läste det första gången så tänkte jag att det här är inte på riktigt. Men när jag började läsa det så fattade jag vad det var för brev, och då ville jag skydda mig själv så jag slutade läsa. Alltså när jag insåg vad det var så blev jag väldigt kall och liksom lite chockad. Det var väldigt konstigt att bli utsatt. Det är ju otroligt äckliga brev. Och så är det ju väldigt trosrelaterat. Det är väldigt mycket stereotyper om kristna tjejer. Men det var väl kanske någon sexuell grej. Det var liksom någon fetisch kanske.
Och Stina har en egen teori om varför brevskrivaren hittade och valde ut just henne att skriva till.
Jag har ju synts på olika sätt. När man börjar som ungdomsledare, då lägger församlingen ut på sin sida att här är vår nya ungdomsledare och hon heter Stina. Och sen var jag ju också med i lokaltidningen där de skrev om mig att jag hade börjat en ny tjänst och sådär.
Efter att de fått breven började Stina känna hur hon blev orolig och mer vaksam.
Jag blev nervös för telefonnummer som jag inte kände igen och privata nummer. Jag blev till exempel lite paranoid när jag stod i mitt kök och tänkte att folk kan se in, kanske ta bilder på mig. Jag tror att det har väckt någonting i mig, att jag vet att man kan bli utsatt och inte vet vilka människor som finns där ute. Det är därför jag vill vara anonym här också. Man kan ju komma på människors radar när man syns och hörs offentligt.
Polisen hade på ett ganska tidigt stadium bevis i form av både fingeravtryck och DNA. Problemet var bara att de inte hittade den som det kom ifrån. Och det fanns en frustration över att inte kunna komma vidare.
Man gick ju och väntade på att han skulle göra något form av misstag. Det kunde ju handla om att, jag vet att man gjorde sina forskningar på om det hade kommit in i den här databasen som polisen har över DNA-register, om det hade varit så att han eller någon närstående släkting till dem skulle begå något brott där man skulle kunna få DNA på det sättet koppla avsändaren till breven. Men det skedde aldrig någon sånt genombrott.
Åren gick och breven bara fortsatte. Allt fler kvinnor anmälde och till slut bestämde sig polisen för att samla ihop alla brevärenden från landet och göra en samordnad utredning för att försöka komma vidare. Våren 2023, 6 år efter tidningen Dagens avslöjande, börjar polisen kraftsamla.
De insåg väl att vi kommer kanske inte att nå att kunna identifiera en gärningsman om inte vi liksom samordnar det här på något annat sätt. Och då fick polisregion Väst huvudansvaret för utredningen, så det samordnades dit. Och då hade polisen redan fått indikationer som talade för att gärningsmannen skulle kunna finnas i den regionen, och det var därför det också samordnades dit.
Sammanlagt hade utredarna då 125 brev på sitt bord. Brev där innehållet bedömdes utgöra sexuellt ofredande. 67 av breven var äldre än 5 år och brottet i de fallen var preskriberade. Resterande 58 brev till drygt 20-tal kvinnor stod nu i fokus. Misstankarna pekade mot att brevskrivaren kunde vara bosatt i västra Sverige. En del av breven pekade också mot en annan omständighet. Att han var läsare av den kristna tidningen Dagen. Kort senare dök polisen upp på tidningens redaktion i Stockholm.
Och bad att få titta på en del, en väldigt specifik del av vårt prenumerationsregister. Och det handlar om att det fanns i brev, en del av breven, hänvisningar till konferenser och andra kyrkor och sånt som fick polisen att tro att det eventuellt skulle kunna vara så att den här mannen hade läst sig till information i tidningen Dagen som han sedan använde i breven. Och det var det de tänkte att han eventuellt då skulle kunna finnas med i vårt prenumerationsregister. Men de hittade ingenting då, och efteråt så har vi kunnat konstatera att han inte fanns där heller. Så det var en återvändsgränd. De fick inte fram någon information den vägen.
I spaningssyfte, när praktiskt taget allt annat varit resultatlöst, vände sig utredarna till USA. Där finns en teknik för att utifrån DNA framställa ansiktsbilder. Något som kallas parabonbilder. Genom det internationella polissamarbetet fick de svenska utredarna hjälp med sådana parabonbilder. Och där det mest sannolika utseendet togs fram. Hudfärg. Ljus eller väldigt ljus. Ögonfärg. Blå. Hårfärg. Blond eller brun. De svenska utredarna fick varianter med bilder på sin person där han var lite yngre och lite äldre. Med och utan skägg. Och med och utan glasögon. Förhoppningen var att någon skulle känna igen mannen på parabonbilderna.
Och det här tog polisen med och visade upp både för kvinnor som hade fått brev, men också för en företrädare för en församling i västra Sverige där man trodde att det fanns en koppling till den här församlingen. Polisen hade hittat spår mot den församlingen. Och så det var en del personer som fick titta på de här parabonbilderna. Men de kunde inte, det ledde ingenstans. De kunde liksom inte koppla det till en individ som de skulle ha sett eller känt igen från församlingen eller någonting sånt. Utan det var också en återvändsgränd.
Fingeravtryck, DNA, parabonbilder. Inget hjälpte. Men plötsligt kom ett genombrott. Ytterligare en kvinna fick nu ett brev och hon hade anmält det på direkten. Och hon hade ett lite mer ovanligt namn. Utredarna kontaktade då några nätsöktjänster med frågan om någon hade sökt på hennes namn.
Svaret de fick var att det hade gjorts sökningar. Och det var en av de här tjänsterna som återkom med den informationen. Och med den informationen så kunde polisen då kontakta nätoperatörer och se om det här gick och kopplat till ett abonnemang på något sätt där de här sökningarna skulle ha gjorts. Och med den informationen då fick de svar att det fanns, jag tror det var 3 sökningar som hade gjorts med en speciell operatör. Och då fick de reda på vilket mobilt bredband som det var, ett konto. Och då kunde man ju ganska lätt koppla det till en individ som ägde, som hade det abonnemanget helt enkelt. Och då fick de både ett namn och en adress och ett personnummer. Och därmed var ju liksom gåtan löst helt enkelt.
I juni 2024 kan den misstänkte mannen gripas. Nästan på dagen 2 år efter att Stina fått sina brev. Hon fick reda på att polisen fått tag på en misstänkt via en messengergrupp för ungdomsledare inom kyrkan.
Då fick jag höra av några vänner då, som också var ungdomsledare och som hade fått brev, som berättade att han blivit häktad och att polisen visste vem han var.
Stina blev kontaktad av en advokat som sa att just hennes brev var bland dem som skulle användas som bevismaterial.
De sa att breven jag fått var speciella eftersom det fanns DNA på det som gjorde att han kunde kopplas till breven. Det var mitt brev och ett till. Det fanns ju fler brev som man hittat DNA på, men de var preskriberade och de kunde inte använda dem.
Och Stina och de andra utsatta kvinnorna kände en lättnad när mannen till slut hittades.
Det var ju någonting som vi inte trodde skulle hända. Han hade ju varit så anonym och det fanns så lite att gå på. Jag blev väldigt imponerad av polisen att de lyckades hitta honom efter så många år.
En man i 70-årsåldern misstänks för över 100 fall av sexuella ofredanden.
Under 25 års tid har 25 år skickat brev med pornografiskt innehåll till unga kvinnor inom frikyrkan. Men nu är han fast med hjälp av DNA-teknik.
När polisen ringat in den misstänkte gärningsmannen åkte de hem till honom och knackade på. Han var 77 år och visade sig bo på en mindre ort i Halland. Tidigare helt ostraffad. Johannes Otterstig på tidningen Dagen berättar.
Han är gift och verkar inte ha haft några problem med skulder eller någonting sånt längre bakåt i tiden. Han verkar ha haft ett ordnat liv. När han var yrkesverksam så hade han ett jobb där han reste ganska mycket. Och just att han reste ganska mycket kan enligt polisen delvis förklara av att han fick tag på namn till de här kvinnorna. Att han rörde sig och han hade möjlighet att gå in i kyrkor till exempel och se information som satt antingen uppsatt på anslagstavlor eller som låg som foldrar i hyllor och sånt. Och han kunde plocka på sig information för att sen kontakta kvinnor. Men så att han reste runt och han har haft ett väldigt välordnat liv utifrån vad jag har kunnat se.
Han kallade ju sig pastor. Står i en del av breven, var han det?
Han har inte varit pastor och han är medlem i en församling. Men enligt de som jag har varit i kontakt med då, i församling så har han inte synts till där i kyrkan på hela 2000-talet. Så att en passiv medlem kan man kalla honom. Och att han skulle vara pastor finns det ingen som helst täckning för.
Polisen var på plats vid 8-tiden på morgonen, onsdag den 28 juni 2024. Mannen tycktes helt obekymrad och sa att det gick bra att förhöras utan advokat. Han följde mer än gärna med till polisstationen för att reda ut eventuella missförstånd. Vi ska höra utdrag ur förhöret som vi illustrerat med hjälp av AI. På frågan hur han ställde sig till brottsmisstanken svarade han.
Jag förnekar totalt.
Och han nekade till allt som hade med brevskrivande att göra.
Kan du ha skickat något brev till någon den senaste tiden?
Nej, inte överhuvudtaget. Det var länge sedan man brevväxlade.
Frågorna fortsatte.
Har du någonsin skickat ett kuvert eller brev med sexuellt innehåll till någon?
Nej, det har jag aldrig gjort. Det har jag aldrig gjort överhuvudtaget. Det finns ingen anledning till det. Jag har inte köpt några sexuella tjänster heller.
Han nekade till att känna någon person på orten där kvinnan med det ovanliga namnet bor. Han nekade till att ha gjort några sökningar på hennes namn och adress. När förhörsledaren förklarade att det gjort sökningar på kvinnan på hans telefon hävdade han att han varit på resa med sin hustru och att de hade bott på hotell just då.
Ska vi tänka som så att det är din fru som har gjort slagningarna på telefonen?
Jag tror inte det heller. Jag kan inte tänka mig det överhuvudtaget. Det kan ändå att hon har lagt undan telefonen på hotellrummet. När mobiltelefonen är gammal får man ladda den ofta.
Menar du att någon obehörig skulle gått in på ert hotellrum och gjort slag med på din telefon?
Ja, det kan ju hända. Det är mycket möjligt.
Längre fram i förhöret har mannen ytterligare förklaringar till varför sökningarna har gjorts på hans telefon. Han ska ha glömt telefonen i bilen och råkat lämna bilen olåst över natten. På fråga varför någon utomstående i så fall inte bara tagit telefonen utan sökt på ett namn på en kvinna och sen lagt tillbaka den hade han också en förklaring.
Det kan vara så att de blev skrämda.
Direkt efter gripandet topsas mannen och polisen gör en husrannsakan i hans bostad. De hittar en mängd intressanta saker. Däribland en dator och hans mobil som ska undersökas närmare. Och en i ögonfallande sak är särskilt intressant. Under tidigare år har gärningsmannen i sin långa serie brev klistrat på ett märke från Hjärt- och lungfonden utöver frimärket. Vid det första förhöret får mannen också frågor om det, om de har sådana märken hemma. Det nekar han till. Men likväl hittas just sådana brevmärken i hans hem från Hjärt- och lungfonden. Åklagaren som leder förundersökningen beslutar att mannen ska anhållas. Han får stanna kvar hos polisen. När förhören återupptas 2 dagar senare, på fredagen, har den 77-årige mannen fått en offentlig försvarare. Och då ändras också hans inställning till misstanken om sexuellt ofredande.
Jag erkänner brottet, men brottet är förkastligt. Det är hemskt.
Kan du berätta mer om detaljer? Vem kvinnan är, vad du skickade för slags brev till henne och så vidare?
Jag vet inte vem kvinnan är. Jag har aldrig träffat henne. Jag har skickat pornografiska bilder till henne, men jag vet inte vem det är. Det är bara en sån där konstig grej. Det är förskräckligt. Nu när man tänker efter så är det äckligt, så förskräckligt. Att man kunde göra så mot en annan människa. Jag mår illa, jag känner mig så liten. Jag har så dåligt samvete. Gode Gud, hjälp mig så jag kommer på andra tankar.
Vet du eller vet du inte om du skickat något mer brev i närtid till någon mer än henne?
Det har jag säkert gjort, men jag kommer inte ihåg vilka det var.
Varför kommer du inte ihåg?
Jag kan inte komma ihåg vilka namn eller vart någonstans de kommer ifrån. Men det var nog några stycken.
Om du får gissa, hur många ytterligare kan det vara?
Kanske 3 eller 4 stycken i närtid, det är jag säker på. Och varför jag gjorde det, jag är helt dum i huvudet. Fruktansvärt dålig idé. Jag är väldigt skamsen. Först fördärva andras liv och sedan mitt eget liv. Det går inte ihop. Detta var det värsta jag varit med om.
Förundersökningen fortsätter och bevis läggs till bevis. När utredarna börjar kartlägga hans ekonomi fastnar de för 2 inköp på en bensinmack på 159,90 med ett par dagars mellanrum. Det gällde inköp av tidning, visade sig. Och när de går igenom mackens övervakningsfilmer syns det hur mannen vid båda tillfällena köper FIB Aktuellt nummer 3 som också innehöll en DVD-skiva. Porrbilderna och DVD-skivan som skickats till några av kvinnorna kom från just det numret av tidningen. När det börjar närma sig åtal hösten 2024 och mannen får ta del av bevisningen förhörs han på nytt. Förhörsledaren försöker då komma vidare när det gäller motivet.
Varför vänder du dig nästan uteslutande till unga kvinnor inom frikyrkan när du skickar dessa brev?
Det har blivit så. Det har varit en slump. Jag är inget emot dem. Tvärt emot egentligen. De är bra. De är snälla. De har sin kristna tro och det är huvudsaken. De röker inte. De dricker inte sprit. Jag har aldrig använt sånt. Jag är ingen ond människa. Jag är snäll. Jag har aldrig gjort en människa för när.
Under arbetet med det här avsnittet har det varit rättegång och mannen har fått sin dom. Han döms för 24 fall av sexuellt ofredande mot 22 kvinnor. Även om det finns fängelse upp till 2 år i straffskalan blev det böter på sammanlagt 15 400 kronor. Han döms också att betala skadestånd till kvinnorna. Belopp som varierar mellan 5 000 och 20 000 beroende på hur kränkningarna bedömts. Sammanlagt skadestånd på 175 000. Åklagaren Pernilla Johansson har lett förundersökningen och drivit målet i rätten. Hon säger till oss att även om hon yrkat på skyddstillsyn så är hon nöjd med domen som helhet. Men alla är inte lika nöjda. Vid rättegången, som hölls bakom stängda dörrar, dök den nu 78-årige mannen inte upp och slapp hämtas in av polisen. Han hade hänvisat till hälsoskäl, att han väntade på en höftledsoperation och hade så svåra smärtor att han inte kunde närvara. Men han erkände på förhand via sin advokat allt i åtalet och medgav alla skadeståndsanspråk. Varbergs tingsrätt bedömde därför att målet kunde utredas tillräckligt bra utan den åtalades närvaro. Och just att mannen slapp inställa sig och svara på frågor i rättssalen blev en besvikelse för många av de utsatta kvinnorna. Stina är en av dem.
Jag är jättefrustrerad och man blir väldigt sur. Man tänker på något sätt att nu blir det rättegång och att man ska få allt uppklarat. Att man ska få svar på det här mysteriet. Och se vem den här mannen var. Men så var han inte ens där. Han dök inte ens upp på rättegången.
Och mannens motiv. Att kanske i närmare 40 år ägnat möda åt att leta rätt på hemadresser till unga kvinnor i kyrkliga församlingar. Och sen i smyg skriva porrbrev till dem. Har utredningen inte lyckats få fram. Johannes Otterstig på tidningen Dagen igen.
Alltså den stora frågan som ju fortfarande hänger kvar, det är ju mannens berättelse, den vi inte har fått än, där han faktiskt förklarar vad det är som fått honom att skicka de här breven under alla dessa år. Jag vet inte om vi någonsin kommer att få det svaret, men det är ju det som jag tror att alla går att fundera på.
Stina är besviken på att många av frågorna hon burit på kring sexbreven inte fått några svar.
Man vill kunna förstå och få ett sammanhang varför han gjort detta. Men han säger att han inte har någon förklaring och säger att han glömt många av de här kvinnorna. Har han så lite respekt för kvinnorna att han har glömt vissa av dem?
Ja, men det är helt uppenbart så att han har orsakat otroligt stort lidande. Det är många kvinnor som har mått otroligt dåligt av det här. Som har känt sig jagade, som har haft svårt med tilltro och som har påverkats sömn, som har varit känt sig oro för att vara hemma ensamma efter mörkrets inbrott, som har dragit sig för att gå ute utomhus efter mörkrets inbrott. Det går inte att uppskatta i liksom något ekonomiskt värde, men att det är otroligt många kvinnor som har mått otroligt dåligt av det här, det är ju helt uppenbart.
Stina är tacksam för att hon kunnat prata med andra utsatta och att de kunnat stötta varandra. Men insåg också i samband med rättegången att det fanns andra som fått brev som inte haft samma möjligheter till kontakt med andra.
Jag har tänkt mycket på dem som inte visste att han skickade till andra. Vi blev ju förvarnade under vår utbildning, men det har ju kommit fram att det funnits kvinnor som inte visste detta. Att han skickade till flera. Så får de porrbrev som är otroligt grovt skrivna. Där det står vad han vill göra med dem. Jag kan tänka mig att om man får ett sånt brev och inte vet att andra fått, så blir man jätterädd och har ingen att prata med.
Stina säger att hon själv nog kommer kunna gå vidare och lägga det här bakom sig. Men tror att det kan bli svårare för andra kvinnor som fått brev skickade till sig. framförallt de som blev utsatta på ett tidigt stadium.
Han har ju hållit på jättelänge och det är så många brev som de då inte ens kunde ta med i rättegången eftersom de är preskriberade. Så det är så många som inte fått sina brev lästa, som inte fått något skadestånd. Det är väldigt många som inte får någon upprättelse.
Du har lyssnat på Porrpastorn, ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Nyhetsklippen kommer från Sveriges Radio. Producent var Stefan Sundberg. Jag heter Anders Johansson.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.